Omkring 10 kilometer utanför den egentliga obolenska skärgården och 23 kilometer västsydväst om Hangöudd höjer den ensamma fyrplatsen Bengtskär sina blankslipade granithällar ur havet. Det 150 meter långa och 100 meter breda skäret som till sin form är oregelbundet saknar så gott som all vegetation men är rikt på skrevor och gropar. Skäret domineras av ett bastant år 1906 uppfört stenhus i tre våningar med ett 46 meter högt fyrtorn i ena gaveln. Den högsta punkten på själva skäret höjer sig i alla fall endast 6 meter ovanför havet. Från denna avlägset belägna plats kan inloppet till Finska viken överblickas från Finlands högsta fyrtorn, om också inte behärskas eftersom skäret är för litet att befästas. På skäret finns en liten bronsplatta med följande inskrift.
Slaget om Bengtskär den 26.7.1941. Denna tavla hugfäster minnet av de män som genom sin tapperhet tillbaka slog ett anfall av en överlägsen styrka.
För den åboländska skärgården som under fortsättningskriget låg som frontlinje till det av ryssarna ockuperade Hangöudd kvarstår slaget om Bengtskär som den kanske allvarligaste krigshandlingen under kriget. I slaget om det dryga en hektar stora skäret deltog från den finländska sidan till slut alla vapenslag och över 700 man, medan de ryska styrkornas storlek aldrig riktigt har kunnat fastställas. Slaget om Bengtskär föregicks några dagar tidigare av ryska krigshandlingar på Morgonland, vilka har ansetts ha varit direkta förberedelser från rysk sida att eliminera den ur rysk synpunkt irriterande utkiksposten Bengtskär. Vi får här höra chefen för avdelningen på fyren, dåvarande löjtnant Fred Luther, som själv sårades två gånger under striden, berätta om händelsen den 27 juni 1941, som fyrens gasöga idag vakar över som en altareld.
Den 22 juni på kvällen, ganska sent på kvällen, så kom det till vårt kansli, kompanikansli på Rosala, ett telefonbud att löjtnant Luther skulle samla ihop en pluton manskap och med dem bege sig ut till Bengtskär via Örö, för man väntar en landstigning på Örö. Bengtskär var verkligen av strategisk betydelse för ryssarna, för att från Bengtskär har man utsikt över halva Finska viken, det vill säga halva vägen till Baltisport på estniska sidan. Så man kunde därifrån mycket lätt bevaka sjöfarten på Finska viken, minfälten och allt det där. Och den 22 då skrapade jag ihop vad jag kunde få av folk som fanns på plats. Och det var nog inte bara en pluton, utan det var från många olika plutoner. Och det var, tror jag, till och med underhållsmanskap. 22 man, om jag inte kommer alldeles fel ihåg, men det kan ha varit 24. Och vi begav oss via Örö, där vi tog ombord taggtråd och lite vapen ut i Bengtskär. Och vårt fortskaffningsmedel var då en flottilj av fiskar, motorbåtar, ombyggda till landstigningsfartyg. Ombyggnaden bestod i många fall av att man hade byggt någon sorts i landhoppningsplattform i fören på båten. Den långsammaste gick 4 knop, och det betydde att hela konvojen gick 4 knop. Det var i stor spänning hur det skulle se ut på Bengtskär när vi kom dit, om det var andra före oss från grannen. Men det var det inte. Utan någon gång klockan 2 på morgonen när vi kom i land där så meddelade undersergeant Rype, som förde befäl över 4 man där, att allt var lugnt. Och jag hade skickat manskapet och sova, de var ganska trötta. Och nästa dag så satt vi då igång med befästningsarbeten som skulle bestå i att vi la ut taggtrådcylindrar längs stränderna. Nu lämpar sig ju en klippa mycket lite för att fästa något taggtråd på. Så vi var kanske en aning lata också med det, men i alla fall möjligheten att åstadkomma någonting var rätt små. Vår beväpning var som sagt dels svensk, till stor del svensk. Bergman maskinpistolen är visserligen tysk, men den kom från Sverige. Vi var där ungefär 4 dagar, och första dagen vi var där så anmälde sig en undersergeant Nurmi. Han kom med en båt i land och han hade med sig 2 eller 4 man, nu är jag inte alldeles säker på det. Så vi var i Nalles, var vi 32 man till sist där. Och han hade med sig en så kallad Madsen-kanon, det var en 20 mm snabbhetskanon som var avsedd för luftvärn. Och den ställdes då upp i en grop på västra sidan om huset. Och jag konstaterade att den inte gick att skjuta på stranden med, för gropens kant var för hög. Dumt nog så rättade jag ju inte till det där. Man kunde kanske ha gjort någonting. Vi sköt på ett flygplan en kväll utan att träffa. Den 26 natten mot den 26 juli, klockan ungefär 01:00. Enligt den version som jag strax efter striden, eller egentligen på sjukhuset, anamma, så hade vakten i tornet sett båtar som var på väg mot land. Sikten var dålig den där natten, det låg dis över vattnet, det var närmast lugnt. Låg dis över vattnet, antagligen från skogseldar på Hangeudd. Det brann friskt där hela tiden. I alla fall, båtarna var ungefär 500 meter från stranden när han såg dem. Det var meningen att han skulle anropa dem med blink och begära lösen, vilket han gjorde. Båtarna svarade med någonting otydligt och rusade mot land. Så de var i land innan han hann fråga på nytt. Och de landsteg då vid södra udden av Bengtskär. Och satte i land enligt ryska uppgifter 60 man. Min uppfattning är nog att de var betydligt fler. Nu är versionerna mycket olika vad som hände egentligen under de sekunderna då de landsteg. Var där en av våra vakter i stranden? Hjälpte han dem med trossen, att få i land en tross? Eller sprang han omedelbart bort? Eller blev han dödad genast? Enligt Esko Nurmi som då hade kommit med den där kanonen, han låg och sov i nedersta våningen i tornet i en fönsternisch. Så kom vakten skrikande, hysteriskt skrikande utifrån, och det vaknade han av. Och han samlade sina två man, eller var de fyra? Han hade två man med sig i alla fall, och sprang utan vapen ut i sin kanonställning. Och där hölls han under största delen av striden. Och jag återkommer kanske senare till det där. Jag väcktes av en finsk pojke som skakade mig och sa: "Herra lutnanti, nyt ne tulee." Så sa jag: "Ketkä?" "No, ryssat." Och då springer jag till fönstret i mitt rum i tredje våningen och konstaterar att utanför springer några figurer i skymningen där utanför. Det var ganska mörkt. Och ropa åt dem: "Bemanna ställningarna." Och fick till svar en maskinpistolserie in genom fönstret. Harry Bjelke, som var en av mina underofficerare, berättade i fjol åt mig att till honom kom det en kille och sa: "Herr undersergeant, jag skulle meddela att rusen har stigit i land." Det sa Bjelke åt mig. Och det där, jag springer då i barfota, iklädd långbyxor och skjorta, lysande vit skjorta, nerför trapporna. Och när jag kommer till tornets södra dörr så bär just tre man ut ett maskingevär. Ställer ner det på marken ungefär 4 meter från dörren. Och jag ser att skytten försöker göra laddningsgrepp på maskingevär och få det att funktionera, och han gjorde det flera gånger och det gick inte. Och då prasslade till en maskinpistolserie alldeles i närheten nedanför terrassen som var framför där, och han sjönk ihop i mina armar, den här unga skytten Edgar Holmström, och sa: "Full träff, pojka." Det var det sista han sa. Och så försökte jag få maskingeväret att funktionera utan resultat. Och medan jag höll på med det där, jag måste ha varit mycket väl synlig med den vita skjortan, så kom det en handgranat till höger framför mig, ungefär 1 meter ifrån, och exploderade. Och den gav mig då för det första en ganska bra smäll och antagligen en god adrenalininjektion. I alla fall så fick det mig att vända, och jag gick in i huset och ropade samtidigt: "Beman, vi drar oss in i huset." Men alla hade inte hört det där. Esko Nurmi var en vid sin kanon, och 4 man hade rusat ut på norra sidan under sergeant Harry Bjelkes ledning och bemanna ställningar där in vid husväggen. De låg där framdeles i ungefär 1,5 timme, och efter vad Bjelke sedan mera berättade så hade Torsten Eriksson konstaterat att han med sitt snabbhetsgevär hade fällt åtminstone 14, och han Bjelke själv 23. Elis Gustafsson, som också var där, vet jag inte hur många han sköt. Och inte heller Hans Åberg som stupade. de drog sig in de här fyra när deras ammunition tog slut efter 1,5 timme. Och Hans Åberg då var död. Jag hade då efter den där första smällen gått upp till tredje våningen där jag hade mitt sovrum. Min stab så att säga. Och gå fram till fönstret en gång till och där var en kanonjär, Anja Lin. Stor pojke. Han stod där och hade en buntladdning i handen. Och så hade han ett gevär. Och jag bad honom först skjuta på en båt som just la i land igen vid södra udden och släppte i land folk. Och han gjorde det. Och strax därpå sa jag åt honom att den där buntladdningen ska han kasta. Och jag visade åt honom vart han skulle kasta den. Det var på de ryssar jag hade sett första gången från fönstret. I den där gropen vid terrassen. Och jag såg hur buntladdningen dansade över staketet och ner i gropen. Och efter vad jag senare har hört av Harry Krogerus som var där dagen efter, så var det 7 man. Och efter vad ryssarna själv säger så var det ledaren för den stormtrupp som skulle ha gjort slut på oss genast i början. Så han tvekade 1/2 minut för länge. De ska kunna promenera efter mig in i tornet och gjort slut på oss allesamman utan större möda. Men de tvekade. Kalla det vad man vill. De blev alla mos där. Sen fortgick striden så att jag hade genast i början så hade klockan 01.09 hade vår radiostation meddelat hittills staven att fienden har stigit i land. Och vi hade bett då att Öre skulle meddelas och vi begärde om, som det står här, artillerikoncentration. Börja sin beskjutning klockan 01.26, alltså efter 15 minuter, cirka egentligen 17 minuter. Och de sköt då koncentrationen på holmen, på Bengtskär. Samtidigt som Granholms fästning som låg rakt norr om Bengtskär, ungefär 13 kilometer också, det sköt också på liknande mål, alltså på Bengtskär. Men batterierna delade upp sig så att Granholm sköt vänster om och Öre höger om torn. De ville inte gärna skjuta på tornet. Hittills staben frågade mig genast i början via radion om jag kunde leda elden uppifrån tornet. Och jag begav mig då barfota springande upp för trapporna och kunde bara konstatera uppe i tornet att det var ingenting att göra. Det visslade ganska mycket där och det var ungefär det första målet som ryssen hade tagit för sina kanoner. De sköt sönder lanterninen där uppe. Telefonen som hade funnits där hängde på en tråd utanför staketet. Kikaren var sönderskjuten. Och den bussol som hade funnits där som jag skulle kunna ge någonstans riktningar med var också sönder. Så det var ingen vits att jag var där uppe och jag begav mig ner tillbaka. kommer då tillbaka till min, vad ska man nu kalla det, mitt kansli, mitt sovrum. Och försökte därifrån leda elden på dessa båtar. Det var 4 så kallade Mali och Hotnik båtar, det vill säga mycket snabba små kanonbåtar med en 45 mm kanon som var i verksamhet mest hela tiden. Och maskingevär som också var i verksamhet. Jag försökte då leda elden från batterierna på den, men det var nog stora svårigheter. Dels därför att våra förbindelser gick via radio till hit i staben och därifrån till batterierna. Det var på olika våglängder. Och dels därför att medan jag hade givit en riktning till en båt, förresten givna med en marschkompass, så det där handbåten ändra kurs och vända tillbaka. Och det gjorde de närmast oavbrutet. De körde då med 20 knop, så de undgick ju att träffas utan vidare. Alltså, de här batterierna, Öre 6-tummare och Granholms 5-tummare, fortsatte beskjutningen av själva holmen. Och man måste säga att det skedde med utomordentlig precision. Om man tänker att avståndet var 13-14 kilometer till vardera batteri, och de sköt på närmaste skotterna kom 5-10 meter ifrån huset. Dock utan att någonsin träffa själva byggnaden. De här männena ute under sergeant Harry Bjelke med sina män var då 1,5 timme ute och kom in när deras ammunition var slut. Vi andra inne i huset fortsatte striden med enstaka skott genom fönstren från vår sida. Ryssen hade däremot tydligen tillgång till ammunition obegränsat, för det prasslade hela tiden in genom fönstren. Inte ett enda skott av 45 mm kanonen kom emellertid in genom fönstren. Det ska ha varit fullständigt katastrof. Staben i Hittis hade genast i början frågat om jag behöver hjälp, vilket jag med glädje instämde i. Vi hade faktiskt ganska obehagligt där. Och Öre tog genast kontakt med en flottstyrka bestående av Osima och Karjala, de båda gamla kanonbåtarna, och en VMV-båt, VMV 13. Som låg vid Högsåra. Det var Osasto A, kaptenlöjtnant Auvinen, som förde befälet. Och de startade omedelbart, det vill säga så fort de någonsin kunde, med sina ångdrivna gamla skorva, riktning Bengtskär. Enligt det protokoll som radisten på Öre förde, så konstaterar Bengtskär klockan 3.43 att egna kanonbåtarna syns i riktning 350. Alltså det har direkt från klockan 1 till klockan närmare 4. Och jag kommer väl ihåg när vi såg de här rökarna över horisonten i norr, att det blev en mycket stark glädjeyttring bland vårt folk. Enligt protokollet fortfarande, klockan 4.04 kom 3 egna flygplan över Bengtskär. Det var en rätt lång fördröjning. De hade Åbo flygstation hade omedelbart alarmerats, men det tog då tre timmar för dem att komma ut. Klockan 4:16 står det i protokollet att de egna kanonbåtarna besköt Bengtskär. Där gjorde de på min begäran så att de sköt på norra sidan. Där var terrängen mycket sönderskuren med djupa klyftor. Och jag trodde i min dumhet att det skulle vara den lämpligaste landstigningsplatsen på östra sidan. Jag tänkte att de här djupa klyftorna kanske skulle vara bra för vårt folk att gömma sig i när de kom närmare. Under medvetet tänkte jag antagligen att avståndet till Bengtskärs fyr var allra minst just där. När båtarna kom dit, Osima och Karjala, så samlade de ihop en landstigningsstyrka, 1 + 11 man under löjtnant Åstrand, som genast skickades iväg med småbåtar och landsteg på östra sidan. Det gick illa för den landstigningsstyrkan. Man stupade genast och resten blev, alltså det var underlöjtnant Åstrand och 2 man som stupade. Resten blev till halsen liggande i vattnet i 1,5 timme. Innan den hjälpstyrka från Örö och Rosala under ledning av löjtnant Martti Kaikkonen landsteg med likadana landstigningsfartyg som vi tiden hade kommit med. Det var 83 man som landsteg, allesamman frivilliga också naturligtvis. De landsteg på samma ställe som Åstrand hade landstigit. För dem tog det 1,5 timme att komma fram till fyrtornet. Det var en oerhört seg fiende som de hade emot sig. Medan jag låg där bredvid radisten och lyssnade på hans kalla reportage, så kommer en av mina män, Rafael Jerkman, till mig och säger: "Herr löjtnant, hurdana hjälmar har de där rusarna?" Och jag försökte förklara för honom hurdana de där hjälmarna troligen var. Varpå han sa: "Ja, då sköt jag nog en tia just." Kaikkonen kröp fram till tornet själv först och sen vinkade han upp sitt folk. Men det tog som sagt 1,5 timme, dessa cirka 30 meter, att komma fram. För min del var striden slut ungefär klockan 9:30. Jag blev då inlindad i en filt nedburen för trapporna och fördes ombord på Osima. Resten av folket under Harry Bjelke, som är Bengtskärstridens verkliga hjälte, fortsatte striden. Vi fick ju då mera ammunition när Kaikkonen hade kommit fram till tornet och de kunde fortsätta. Före det hade vi vår ammunition tagit slut fullständigt. Jag kan kanske nämna att Esko Nurmi, som var vid kanonen där ute på udden, han började omkring klockan 3 ana oråd ungefär samtidigt som kanonbåtarna kom. Anar han oråd att nu är det nog alla döda där inne i huset, eftersom det inte hördes ett enda skott därifrån. Det var alldeles tyst och bara ryssen som sköt. Så han beslöt att han skulle hoppa i sjön och simma bort. Och det sa han åt sina båda kamrater som var där i ställningen. Den ena av dem hade fullständigt tappat nerverna. Han blev nedstucken av ryssarna. Den andra, Virtanen, hoppade i sjön tillsammans med Esko Nurmi och simmade därifrån. Och Esko Nurmi berättade åt mig senare att varje gång han kom upp på en dyningstopp så smällde det omkring honom. Och han simmade norrut till Dömaskär som ligger ungefär en par kilometer ifrån och blev där senare på dagen upplockad av en A-båt. Medan Virtanen lyckades simmande ta sig till en av kanonbåtarna och blev upplockad i dem. Jag själv hamnade då under Osimas däck under en luftvärnskanon som oavbrutet sköt på fiendeflyg som störtbomba. Enligt Osimas egen loggbok 27 gånger blev de störtbombade. Det var ju ganska spännande att höra tjutet från maskinen och sedan bombsmällen som varje gång lyckligtvis missade. Ja, för min del var striden slut, men den fortsatte på holmen ännu till klockan 17:17 samma dag, den 26. Då togs de fyra sista fångarna som meddelade att de kommer att få hjälp på kvällen. Senare nästa dag, den 27:e, så bombades huset av ett ensamt plan. Harry Bjelke låg då i en skreva. Han såg bomben falla. Han satte vänstra handen framför sitt ansikte och bomben föll i gropen bredvid honom. Det kostade honom vänstra handen och högra ögat. Han är numera 100% invalid, mycket svårt sjuk, ligger i Helsingfors i sin egen bostad. Ja, för min del kanske jag måste sluta här. Summan av det hela. Enligt officiella siffror. 35 stupade finländare, 36 stupade ryssar, 13 illa sårade ryska fångar. Min uppfattning är att det var betydligt fler ryssar. Folk som var senare där berättade att det hade kastats i sjön en mängd ryska lik som inte var med i räkningen. Härmed kan jag väl sluta den här berättelsen. Man har naturligtvis efteråt funderat mycket på vilka fel jag gjorde och jag konstaterar att jag var alldeles för ung och oerfaren för att ta ansvar för vad som hände där. Nu efteråt om jag idag skulle hamna i motsvarande situation, så skulle jag säkert köta det på annat sätt. Men det är ju lätt att vara efterklok. Jag var ju sedan 4 år i Östkarelen och på Nese. Det finns andra händelser som har förmodligen ännu starkare etsat sig in i minne. Men nu kvarstår Bengtskär som en av de allvarligaste nätter jag har upplevt. En av dem.